Ja, det är roligt att vara här igen. Inger, hon förtröttas aldrig att ringa och tjata lite. Hon tycker väl att jag har tjatat så mycket på henne när jag var lärare på missionsskolan, så att nu kan hon tjata på mig. Men det är roligt att vara här. Ja, vad är det egentligen att vara kristen? När jag var yngre så funderade jag en del över det. Ja, det gör man kanske alltid, jag vet inte. Men man gick på ungdomssamlingar och hade trevligt. Man gick på möten och hörde en massa predikningar. Man visste att man var frälst och räddad och att man skulle evangelisera för att få alla med på vägen. Och jag tog det där väldigt bokstavligt. Efter ett år slutade jag gymnasiet och gick ut som evangelist, för jag trodde inte man behövde någon mer utbildning då. Jag tog igen det senare med kvällsgymnasium och 380 högskolepoäng med teol. Men då tänkte jag så, att det behövs inte någon mer utbildning. Men var det allt? Att evangelisera? Att predika? Om syndafallet inte hade ägt rum, vad hade då varit meningen med livet? Hade jag inte en uppgift då? Jag var evangelist. Då behövde man ju inte evangelisera. Men vad hade Gud tänkt sig egentligen? Pastorer och missionärer hade ju inte behövts då. I Jeremia 31 så står det i den 33 versen: detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. De ska inte längre behöva undervisa varandra och säga: lär känna Herren. Ty de ska alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Det är framtidsvisionen, men så var det säkert också tänkt från början. Det var idealet. Det behövdes alltså då inga, eller behövs inga, pastorer och missionärer och evangelister. Men nu, vad är ett sant och äkta kristet liv? Vad lever vi för egentligen? Är det för söndagen? Är söndagen och gudstjänsten höjdpunkten för oss? Det egentliga livet för oss som kristna? Är det som sker i den kristna gemenskapen det enda som egentligen räknas på riktigt? Men arbetet då? De andra dagarna? Ja, det är klart att man måste ha något att leva av och sysselsätta sig med. Men egentligen så är det ju bara kyrkan som räknas. Om man nu, jag var lite spydig. Många kristna, tror jag, och ännu fler icke-kristna räknar bara det religiösa livet till Guds område. Och det är en stor missuppfattning. Varför befinner vi oss på den här jorden egentligen? Är det för att längta härifrån? Är hela vårt liv på jorden ett misstag, en parentes som så snart som möjligt bör ta slut så att vi får gå in i evigheten? Nej. Vi är inte här på jorden i första hand för att längta härifrån, utan för att arbeta. Den här sången vi sjöng, den har varit min älsklingssång länge, och jag tror att det började när jag var evangelist i Östersund hos pastor Nils Nilsson, Dubbelnisse kallad, dels för namnet men också för volymen. En mycket fin och god pastor som var pastor i Västerås sen. Jag högaktade honom verkligen. Innan vi, när vi var bakom talarstolen och vi skulle gå in till varje möte, så innan han tog tag i handtaget i dörren och skulle öppna till talarstolen, sa han: och led mig med enkla och trygga ord, var dag i ditt rike in. Och så öppnade han dörren och gick in. Men så senare så har jag läst fortsättningen. Och led mig med enkla och trygga ord var dag i ditt rike in. Och lär mig att minnas att denna jord och icke blott himlen är din. Det vi gör under vardagen, det är ingen parentes. Fritiden är faktiskt inte det viktigaste i livet. Vardagen är lika viktig som fritiden. Och fritiden är lika viktig som vardagen, kan man säga. Vi kanske är fler här, inklusive jag själv, som inte har ett avlönat arbete. Jag är pensionär nu. Vi kan vara sjukskrivna, eller arbetslösa, eller pensionärer. Men det här gäller också oss. För när jag säger arbete, menar jag alltså inte bara avlönat arbete. Det är viktigt. Men jag menar naturligtvis också avlönat arbete. Professor Gustav Wingren i Lund, han sa en gång i en föreläsning som jag var med på så här: är det ändå inte så att många människor känner en stilla frid på måndagsmorgonen när de får börja arbeta igen? Jag vet inte om ni känner igen det. Det finns säkert de som upplever det totalt tvärtom, men det ligger någonting i det. Ledighet och sysslighet är bra, men inte hur länge som helst. Men aktiviteten behöver alltså inte vara avlönad. Vad säger då Bibeln om det här? Ja, vi går till första Mosebok 2, verserna 4-15. Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades. När Herren Gud gjorde jord och himmel, när ingen buske fanns på marken och ingen ört hade spirat, eftersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa fanns som kunde odla den. Men ett flöde vällde fram ur jorden och vattnade marken. Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar så att hon blev en levande varelse. Och Herren Gud planterade en trädgård österut i Eden och satte där människan som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som gör kunskap om gott och ont. Så hoppar vi över några verser av de här floderna och sen i vers 15. Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Hukar gubbar, för nu laddar han om, så har tagit landet. Men det gjorde jag inte, jag tappade ett ljus. Ja, hela det här avsnittet i kapitel 2 och 3 i första Mosebok, det är liksom en enhet där ett viktigt tema är just arbetet med jorden. Och i femte versen så ges så att säga inriktningen: det saknas en människa att bruka och vårda jorden. Och så skapas människan och sätts enligt den femtonde versen att bruka och vårda Edens lustgård. Hon skapas av stoft från jorden, står det. Och det har jag väl talat om någon annan gång, att jord heter Adama på hebreiska och människa heter Adam, alltså jordman. Människan är jordman, skapad av jorden. Och det sägs ju senare också: av jord är du kommen, jord ska du återvara. Det är Adam det. Men den här uppgiften att bruka och vårda ges före syndafallet. Och det måste därför ses som någonting helt positivt, något som ingår i Guds ursprungliga plan och avsikt med människan. I kontrast till den förbannelse som sen kommer i det tredje kapitlet. Och det sägs ju också i den 28:e versen i första Mosebok: Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Och samma sak bekräftas senare i Saltaren, i den 8:e salmen som vi ska läsa i sin helhet. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäster där, vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom. Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk. Allt lade du under hans fötter. Får och oxar, all boskap och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havets stigar. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Det ingår alltså i människans höghet att få förvalta skapelsen. Och det tillstånd som rådde före fallet var alltså inte ett tillstånd utan arbete. Men det var ett arbete utan det slit och den möda som kännetecknar arbetet efter fallet. Och det har jag skrivit med kursiv stil i mitt utkast, så det repeterar jag. Det tillstånd som rådde före fallet var alltså inte ett tillstånd utan arbete, men det var ett arbete utan det slit och den möda som kännetecknar arbetet efter fallet. Uppgiften att bruka och vårda, att hjälpa till i skapelsen, att administrera, ses alltså som något positivt. Det är människans uppgift, Guds fullkomliga vilja med människan. Och så kommer då syndafallet som påverkar och får konsekvenser också för arbetet. Och i de följande verserna, vi ska läsa i kapitel 3, vers 17-19. Första Mosebok 3, 17-19. Till mannen sa han, du som lyssnade till din hustru och åt av trädet som jag förbjöd dig att äta av, förbannad ska marken vara för din skull. Med möda ska du hämta din näring från den så länge du lever. Törne och tistel ska den ge dig. Du ska äta av växterna på marken. Du ska slita för ditt bröd i ditt anletes svett tills du vänder åter till jorden. Ty av den är du tagen, jord är du och jord ska du åter bli. Markens förbannelse innebär tre saker, bland annat, som nämns i de här verserna. Möda och slit. Man ska slita för sitt bröd i sitt anletes svett. För det andra, att arbetet ger dåligt resultat, det ger törne och tistel. Och för det tredje, att människan måste själv skaffa sig sitt levebröd. Tidigare så fick hon plocka av frukterna i trädgården. Visserligen skulle hon bruka och vårda den, men nu blir det jobbigare att skaffa sig föda. Människan måste alltså nu själv svara för sitt uppehälle. Och det är ett av resultaten av hennes vilja att vara fri från Gud. Jag talade ju om syndafallet och trädet här för några månader sedan. Ordet för bruka som används är att de ska bruka och vårda trädgården. Det heter avad på hebreiska och det betyder arbeta, bruka, tjäna, vara slav. Och betydelsen tjäna i både religiös och profan bemärkelse är vanligast. Tjänare kommer av samma stam. Och när det är Jesaja 53, den här texten om Herrens lidande tjänare, så är det samma verb eller stam som används, tjänare. Men genom syndafallet har människan visat att hon inte vill tjäna, hon vill regera. Och det är precis som om Gud i och med förbannelsen över marken drar sig lite tillbaka från den roll som han har spelat. Och människan får ta över. Hon får som hon vill. Okej, du vill regera. Gör det då. Men det blir jobbigt. Människan kan liksom inte längre ta emot Guds gåvor utan en väldigt mödosam egen arbetsinsats. Så därför kan man säga att arbetet är något i grunden gudagivet och gott som delvis fördärvats genom människans fall. Och det står också med kursiv stil, så jag upprepar. Arbetet är alltså något i grunden gudagivet och gott som delvis fördärvats genom människans fall. Och även Nya testamentet tar upp det här om arbetet. Paulus säger sig vill vara ett föredöme i det här avseendet. Och när han håller sitt avskedstal till de äldste i Efesus i apostlarna 20, vers 34 och 35 så säger han: ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på ett sådant sätt ska ta er an det svaga med Herren Jesu egna ord i minne, det saligare att ge än att få. Och i första Thessalonikerbrevet kapitel 4, vers 9-12 så uppmanar han de kristna i Thessaloniki: om broderskärleken behöver vi inte skriva till er. Gud har själv lärt er att älska varandra. Och kärlek visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi manar er bröder att göra ännu mer. Sätt en ära i att leva lugnt och stilla, sköta ert eget och arbeta med era händer så som vi föreskrivit er. Lever ni på det sättet vinner ni det utomståendes aktning och blir inte beroende av någon. Och då ska man komma ihåg att församlingen i Thessaloniki, de väntade Jesus mycket snart. Det framgår av brevet i övrigt. Och Paulus förklarar att man, vad man ska tänka på inför Jesu tillkommelse, att ge lite undervisning om det. Men församlingen som väntade Jesus snart, vad säger han till dem? Jobba på. Jobba på, säger han. Arbeta med era händer så att ni har något och kan dela med er. Och även i Efesierbrevet 6 kommer Paulus in på arbetet när han säger: ni slavar, lyd era jordiska herrar ärligt och uppriktigt och med respekt och fruktan så som ni lyder Kristus. Var inte inställsamma ögontjänare utan var Kristi tjänare som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt och glatt, det gäller ju Herren och inte människor. Och jag tror att den versen har många gånger använts som minnesvers om personer i evangelisk tjänst, pastorer och missionärer. Men här handlar det om slavarnas arbete, där han säger: tjäna villigt och glatt, det gäller ju Herren och inte människor. Det säger han till slavarna. Till de anställda skulle man nästan kunna säga i vår tid. Inte riktigt. Men. Och i Efesierbrevet 4 och 28 så tar Paulus upp frågan igen. Han säger: den som stjäl ska sluta stjäla och istället arbeta med egna händer så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. Och det sista ordet här av Paulus, det visar också, tror jag, på den ställning eller hållning till arbetet som är en kristen hållning. Arbete är alltid arbete för andra, på det ena eller andra sättet. Man tjänar Herren, står det. Men man får också så man kan dela med sig. Och därmed tjänar man också andra på det sättet. Och man betjänar andra. Att man då utför sitt arbete som om man tjänade Herren innebär naturligtvis också att man måste kritiskt granska sitt arbete. För det är ju Herren man tjänar egentligen. Så man måste fråga sig: vilka slags arbeten kan jag ta? Och hur ska jag utföra det? Det handlar om fusk och stöld och skattefiffel på arbetet, till exempel. Jag hörde att i ett varuhus i Örebro så hade man ett svinn på, jag tror det var 3 miljoner per år, eller om det var 1 miljon sammanlagt, men i alla fall. Och man kom fram till att en tredjedel, det var mekaniskt fel så att säga, att grejer gick sönder och varor blev slut eller förstörda. Vad var den andra tredjedelen? Jo, den andra tredjedelen var snatterier. Det försvann från hyllorna utan att det betalades. Och den tredje tredjedelen var personalstölder. Det försvann från lagret. Så det är en viktig fråga i arbetet. Hur ska man utföra det? Man måste också fråga: kan jag medverka till förbättringar på min arbetsplats? Och kan jag förbättra gemenskapen på min arbetsplats? En del människor uppfattar inte arbetsplatsen som en gemenskapsplats. Utan det har man, gemenskap har man i andra sammanhang, till exempel i kyrkan. Men också arbetet och vardagen är en gemenskapsplats. Det är ju faktiskt så att vi har vår viktigaste verksamhet som kristna i vår vardag. Bland människorna. Antingen det är i ett avlönat arbete eller andra aktiviteter och relationer. Och varje kristen ska där bidra till att arbetets förbannelse mildras där han eller hon befinner sig. Och dessutom kan ju människor föras i gemenskap med den Gud som är deras herre genom att de får lära känna honom. På det sättet kan syndens verkan mildras på flera sätt samtidigt. Vår uppgift är alltså att vara sanna människor i skapelsen så som Gud från början hade tänkt det. Och varför talar jag då om detta? Jag har själv aldrig hört en predikan om arbetet. Ja, lite överdrivet så skulle jag kunna säga så här, att jag har tyckt mig märka att en del kristna kanske levt ett helt liv och sett ner på och ringaktat sitt eget arbete och sitt vardagsliv. Kristna med rejäla stadiga jobb och kanske ännu mer hemmafruar. De har setts på sitt vardagsliv som någonting vid sidan om det kristna, något som de nästan skäms för. För att de inte varit pastorer och missionärer. Men pastorerna och missionärerna är ju undantagsfall. Det sitter ett undantag där. Ja, men de flesta av oss är inte pastorer och missionärer. Det vanliga kristna livet är inte att vara pastor eller missionär. Och om du har tänkt så skulle jag vilja säga, lyft ditt huvud i frimodighet. Gud kan inte isoleras till en slags religiös sfär. Han är hela skapelsens herre. Och kom också ihåg att arbetet är inte bara för inkomstens skull. Det är faktiskt en nedvärdering av oss som människor att tänka så. Arbetet behöver inte alls vara betalt för att vara meningsfullt. Men det är meningsfullt att göra någonting, för vi är skapade för detta. Jag vet att det finns eländiga, hopplösa och människofientliga arbeten. Och då är det en kristen plikt att medverka till att de förändras och förbättras. Men vi ska tjäna i den uppgift vi står som om vi tjänade Herren, säger Paulus. För då tjänar man nämligen också människorna bäst. Om man går in i sin uppgift i en glad förvissning om att det är inställt i mitt kristna liv, också detta jag gör i vardagen, att du tjänar Herren och kan göra det ännu bättre. Och då kan man fråga sig, blir man inte då lätt insnärjd i det jordiska? Ja, det kanske man blir om man betraktar inkomsten som det primära i arbetet. Det vill säga att fritiden är det egentliga livet. För då blir man själv centrum i sitt arbete. Istället för att nästan blir det. Och Gud ska ju vara centrum i vårt arbete, säger Paulus. Tjäna så om ni tjänade Herren. Och om Gud blir i centrum, då tjänar jag också nästan. Då kommer så att säga nästan i centrum för min blick. Därför att Gud vill att vi tjänar varandra. Om ditt vardagsliv innebär att du inte har något avlönat arbete, som jag, pensionär eller någonting annat, så se ändå på dina aktiviteter, dina samtal med människor, dina kontakter, din omsorg om andra, din hjälp till andra som ditt arbete. Det är en del av vårdnaden om skapelsen. Bruka och vårda, stod det. Och det är de aktiviteterna, antingen de är avlönade eller inte, det är de aktiviteterna som ska utföras som om vi tjänade Herren. Det finns många sjukskrivna eller på annat sätt avsidestagna människor som fått vara till en enorm välsignelse för andra just därför att de har haft tid att bry sig. Men vare sig vi nu har ett avlönat arbete eller ett icke-avlönat arbete. Tänk på alla pensionärer som jobbar på olika second hand-butiker runt om i vårt land. Det är massor som inte har någon lön, men det är meningsfullt. Men vare sig vi nu har ett avlönat arbete eller verkar på annat sätt, så behöver vi gudsgemenskapen, den kristna gemenskapen och uppbyggelsen. Och då blir gudstjänsten inte självändamål, utan vi behöver den för att orka med vardagen. Och söndagen blir då en påminnelse om att en gång ska tillståndet som rådde före syndafallet återställas. Arbetet ska bli utan den möda och den förbannelse som nu delvis präglar det. I 1 Peterbrevet 3:13 står det: men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Jag tror att det blir någon form av arbete i himlen eller på den nya jorden. Precis som i lustgården. Precis som det var meningen. Gud kommer att segra även när det gäller skapelsen. Men det blir i så fall ett arbete i vila. I Hebreerbrevet 4:9-10 talas det om den vilan i arbetet när det står: så har Guds folk alltjämt en sabbat att vänta. Ty att gå in i Guds vila är att vila ut från sitt verk så som Gud vilade från sitt. Jag tror att bilden av en pensionär som pysslar i sin trädgård kan ge en viss föreställning om vad arbete i vila är. Och hobbyarbete är ett annat exempel, vi kan ha många exempel. Men man kan arbeta mycket intensivt och länge med sin hobby, men på något sätt så vilar man ändå. Sysslolösheten vill ingen ha, och arbetslöshet är ett gissel. De flesta människor är inte nöjda med att få betalt utan att behöva arbeta. För vi är aktiva människor. Vi vill göra någonting. Antingen vi nu får betalt för det eller inte. Pensionärer blir väldigt ofta aktiva och stödjande mot andra människor. Kanske inte jag, men många andra. Och det visar sig alltså att vi är skapade för detta. Livet är aktivt och skapande, och därför ska vi inte splittra upp vårt liv i en religiös och en profan avdelning. Allt är religiöst. Och medan vi väntar på den nya skapelsen ska vi tjäna Gud och vår nästa som om den dagen redan vore här. Det finns ju en risk att man betraktar det kristna innehållet i livet som enbart utomvärldsligt. Och det är ju inte så konstigt, eftersom det finns så många icke-materiella eller andliga inslag i trons liv. Bön och gudsgemenskap, tungotal, profetia, under och tecken och så vidare. Och då är det lätt att man tror att det är bara det som Gud är intresserad av. Men det är fel. Han är intresserad av hela livet och denna värld också. Det andliga livet som Gud ger oss, det är till för vårt liv i denna värld. Han har gett oss det för oss nu och inte sen. Vi sjunger om himlen, och Marx kallar det opium för folket. Långt därifrån. Men vi sjunger om himlen därför att vi längtar bort från syndens grepp, från syndens förbannelse över den här världen. Men vi trivs ändå rätt bra ibland, eller hur? För det mesta trivs är ganska bra. Men när vi ser syndens verkan, då längtar vi härifrån. På Nils Ferlins gravsten så står en känd dikt ur diktsamlingen Goggles. Inte ens en grå liten fågel som sjunger på grönan kvist. Det finns på den andra sidan, och det tycker jag nog blir trist. Inte ens en grå liten fågel och aldrig en björk som står vit. Men den vackraste dagen som sommaren ger har det hänt att jag längtat dit. Jag tror att Ferlin hade missuppfattat vad himlen är. Jag tror att det finns både gråa fåglar och andra fåglar där, och vita björkar och så vidare. Så det var en missuppfattning. Men just det där att han längtade dit. Och jag tror att det beror på att den vackraste dagen som sommaren ger var så himmelsk. Man vill liksom ha kvar det. Och uppleva det evigt på något sätt. Det är inte materien alltså som ska besegras. Det är synden. Det är det onda i tillvaron. Men det finns mycket gott i tillvaron som Gud har gett oss i sin skapelse. Och Guds skapelseplan och hans frälsningsplan är egentligen detsamma. Det är två sidor av samma sak. Frälsningsplanen är till för att rädda skapelsen till det som den var avsedd för. Det vi var avsedda för. Att vara kristen är alltså att vara en sann människa. Det är att leva i den här världen i gemenskap med Gud. Och det livet ska vara en lovsång till skaparen. Och därför sjunger jag också gärna den här sången. Så lär mig att minnas att denna jord och icke blott himlen är din. Låt oss bedja. Tack Herre för att du har skapat oss in i den här världen. Och att du har berett den för oss. Synden har fördärvat den, men du ger oss möjlighet att ändå leva i den och verka i den. Nu ber jag för alla människor som har suttit här och lyssnat. Som har väldigt olika förhållanden till arbete och sysselsättning. Antingen det är avlönat eller inte. Vi är så olika Herre. Och vi har så olika uppgifter. Men jag ber dig Herre att du ska vara med var och en. Och låta dem få känna glädjen i det som är deras uppgift. Låta dem få känna att det är insatt också i deras kristna liv. Att det inte är någon parentes. Ingenting vid sidan om. Utan att du är med där Herre. Och att vi kan få tjäna som om vi tjänade dig. Tack Herre att du ger oss kraft till det. Amen.